Ja, då kommer tillägget till del 2 av de två skördarna. Jag tog upp här innan från Obadja-bok och jämförde. Det budskapet är i Obadja-bok som är väldigt profetiskt för ändens tid. Nu är det ju så att allt det profetiska ska gå till sin slutliga fullbordan innan Jesus kommer. Så självklart ser vi allting i Bibeln är talande, det är profetiskt, det är eller allt, men alla profetier blir ju på nytt liksom verkligen levande. Och Obadja-bok beskriver då hur Gud först dömer sitt hus. Man kan säga tre punkter: dom över Guds hus, dom över hedna nationerna och det tredje en kvarleva på Sionsberg. Och dom över Guds hus, det skrev ju Petrus om i sitt första brev, vers 17 i fjärde kapitlet, att Gud dömer och han börjar med sitt hus. Och dom, det låter för oss negativt, men det är ju faktum så att om vi värjer honom, vi värjer Gud och vi ödmjukar oss inför honom, då vill vi att han dömer, därför att det Gud, han skapar rättvisa genom sina domar, går till rätta med det som är fel och det som skadar och sårar och bryter ner och förstör och förgör och så vidare. Men det måste alltså ske en dom, en skiljelinje i Guds hus, vilka som väljer att följa Jesus. Och här är Jakob som bilden då på Guds folk som håller sig till Gud. I Obadja-bok, och det är precis samma skeende vi ser i Uppenbarelseboken, de som följer lammet, alltså följer Jesus, som det beskrivs där. Jakob och Esau, det vet vi ju, tvillingarna som gick åt helt skilda håll. Esau beskrivs ju också i Nya Testamentet som ohelig, och man kan säga att han älskade vällust mer än Gud, som det beskrivs då av Paulus. Esau valde det ytligare jordiska, saknade gudsfruktan och valde sitt eget istället för att frukta Gud och söka Guds ansikte och få den välsignelse som han hade kunnat få från Gud. Profan, det är ju egentligen motsats till helig, ohelig. Då är man profan, så att säga. Man är inte trogen den man tillhör. Helig, det är att hålla sig till Herren, till Gud. Så här sker en skiljelinje som beskrivs i Obadja-bok som Jakob och Esau. Det beskrivs i Uppenbarelseboken, i Nya Testamentets böcker. Det beskrivs som de som följer lammet. Och de som väljer att älska vällust mer än Gud och faller av helt enkelt. Det stora avfallet som det också står om i andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Ett avfall innan antikrist träder fram. Det är avfallet som förbereder för antikrist. Det andra var alltså dom över hedna nationerna. Över alla. Och även de då som faller av hamnar ju i den kategorin, så att säga, när Gud kommer att döma. Det tredje är kvarlevan på Sionsberg, och det är de som är segrande. Det är det folket som kallas Jakob i Obadja-bok och som de som följer lammet i Uppenbarelseboken och står med lammet på Sionsberg. Det är Guds folk och det är övervinnarna som håller sig till Jesus och som inte kompromissar, inte vill ha med avgudar att göra, utan som tvärtom gör upp med avgudarna och rensar i templet. Vi är ju tempel åt den helige ande, som vi har läst om här. Att vi gör upp med synd, att vi gör upp med sånt som vi förstår inte behagar Gud och som bedrövar den helige ande. Det vill vi göra upp med. Det kan vara sånt som vi är omedvetna om, men om vi förstår och ser utifrån Guds ord och det Gud visar oss, den heliga ande visar att det är fel, och vill vi göra upp, vi vill rensa templet, vi vill vara rena, vi vill leva helgelse. Men den som kompromissar och låter avgudar få komma in i sitt hjärta kommer att falla av. Det går inte att hålla på med avgudar och samtidigt bekänna sig till Jesus. Det går inte i längden. Man kan inte tjäna två herrar, sa Jesus. Och jag tar upp några avgudar som är väldigt populära idag, som kommer från ortodoxa kyrkan och katolska kyrkan, traditioner och annat som är avguderi, som Bibeln beskriver tydligt och klart som avguderi, men som nu då tas in i övriga sammanhang i kristenheten. Tvärt emot vad Bibeln säger att vi ska rensa ut sånt här. Och då kommer några avgudar här. Kan ikoner hjälpa dig? Ställer jag frågan, och Bibelns svar är nej. Och vi ska läsa från 5 Mosebok kapitel 4 från vers 15. Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden, må ni noga ta er i akt så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna, eller en bild av något djur på jorden, eller av någon bevingad fågel som flyger under himlen, eller av något kräldjur på marken, eller av någon fisk i vattnet och under jorden. Här är alltså tydligt förbud från att göra ikoner. Och det här budet finns i de 10 budorden. Där är ju detta det andra budet som tyvärr då har fallit bort ibland då i våra 10 budord. Det är olika traditioner vad man har för de 10 budorden. Men det har fallit bort i våra budord. I alla fall i frikyrka. Men det är ju lika aktuellt trots att det inte finns med i de 10 budorden. Men i Bibeln står de alltså som det andra budet. Eller som en del av det första. Det är lite svårt att dela upp. Det är därför det finns olika 10 budord. Därför att det inte finns någon tydlig gräns på hur de riktigt hör ihop där, buden. Det går också till Habakkuk kapitel 2 vers 18. Vad nytta gör en avgud som en människa har skurit till, eller en gjuten avgud som är en falsk lärare? Till den som gör den förtröstar på sitt eget verk. Han gör avgudar som inte kan tala. Ve den som säger till träbiten, vakna. Och till en stum sten, stå upp. Kan den undervisa? Visst är den överdragen med guld och silver, men det finns ingen ande i den. Och nu är det faktiskt så att det egentliga orsaken till att man tillber ikoner, eller tror sig då ha någon kontakt med ikoner och helgon, det är för att man tror att man på det sättet kan närma sig Gud. Och det är ju totalt förbjudet enligt Bibeln och en enda lögn. Och vi ska läsa från Romarbrevet kapitel 1 från vers 21. Som beskriver ju det här skeendet som händer i människan när man börjar tillbe avgudar. Fastän de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstår att de var visa, och det här är världens visdom, kan man ju tillägga, det är inte Guds visdom. Men de blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Och där har vi alltså ikoner av helgon, Marias statyer och alla andra slags bilder som man på det sättet använder som avgudar. För det är avgudadyrkan enligt Bibeln. Och de bytte ut den odödliga Gudens härlighet. Och det gör man ju alltså genom människobud istället för Guds ord och liv. Man gjorde bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. Och där, detta är vers 23 i Romarbrevet 1. Och där har vi en beskrivning bland annat då på zodiaken, horoskopet. Därför utlämnade guden så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evigheter. Amen. Och det ser vi ju ständigt i världen. Vi läser i Bibeln, genom historien. Och det är samma som vi ser idag, att när man byter ut, man inte tillber Gud, man ärar inte Gud. Det här är ju först och främst till den som känner till Gud, som vet och förstår att Gud har skapat allt, men som inte ärar Gud och tackar honom och inte låter Gud vara Gud, utan lägger till saker och följer världens visdom och människobud och traditioner och så vidare. Har ikoner och Mariastatyer och, eller följer horoskop och allt detta som Bibeln varnar för. Då byter man ut Guds sanning mot lögnen. Och det leder alltid till att man istället tillber skapelsen. Det står ju också i det här kapitlet att man tillber skapelsen istället för skaparen. Och det är också därför som vi ser konsekvensen av vad som händer i naturen till exempel. Hur den på något vis slår tillbaka mot människan. För det är en konsekvens av att man inte ärar Gud för den han är, utan man tillber skapelsen och man har avgudar. Det finns ett samband där. Nästa fråga. Kan det avlidna hjälpa dig? Kan helgon eller Maria, som kallas himlens drottning och Madonnan och så vidare, allas moder vill man ju proklamera henne som inom interfaith-rörelsen och inom katolska kyrkan. Bibelns svar är nej. Och vi ska gå till 5 Mosebok kapitel 18 från vers 10. Hos dig får inte någon finnas som låter sin son eller dotter gå genom eld eller befattar sig med spådom, teckentydning, svartkonst eller häxeri. Ingen som utövar besvärjelsekonster, ingen andebesvärjare, ingen som bedriver trolldom och ingen som söker råd eller hjälp hos de döda. Ty avskyvärd för Herren är var och en som gör sådant, och för sådana vedervärdigheters skull fördriver Herren din Gud dem för dig. Och det var ju alltså hela folken som Gud fördrev från Israels land och lät sitt folk bo där. Därför att de här hela folken hade haft över 400 år på sig att bättra sig, generation efter generation efter generation. Men det fanns, förstår vi, inte någon chans att de skulle bättra sig. De hade fyllt sina synders mått, som det står. Men här är alltså en mycket stark varning för allt sånt här. Kontakt med avlidna. Det kvittar om man påstår att det är helgon eller vem det än är, så är det helt förbjudet enligt Bibeln. Och sån här tillbedjan är egentligen Baalstyrkan, har sitt ursprung i Babylon. Och det är också därifrån den här moder-son-kulten kommer, som sen eftertogs eller togs i katolska kyrkan. Som många menar i alla fall att man gjorde för att inte bli impopulär och för att dra människor till sin kyrka. Därför att det här med moder-son-kulten, det fanns sådana avgudadyrkan, fanns ju i olika länder och riken. Mytologin i Grekland, i Egypten och Babylonien och så vidare. Det har ju funnits med, det här moder-son-kulten. Och det förde man in då i katolska kyrkan. Och vi kan läsa från Sefania bok från 1 kapitlet och vers 4. Jag ska uträcka min hand mot Juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota denna plats. Från denna plats jag läser om det där. Jag ska uträcka min hand mot Juda och mot Jerusalems alla invånare och utrota från denna plats Baals sista kvarleva. Avguda profeternas namn jämte prästerna. Den som på taken tillbeder himmelens härskara och den som tillbeder Herren och svär vid honom och svär vid marken. Den som har vikit bort ifrån Herren och den som aldrig har sökt Herren eller frågat efter honom. Baals sista kvarleva läste vi om här. Och det är ju också i denna tiden som vi ser en parallell till Baals dyrkan där allt sånt här ingick. Moder-sonkulten fanns där också. Tillbedjan av avgudar, av solen, soldyrkan, av planeten, av jorden och allt det här. Och det finns ju de som tror också att på Babels torn, att man högst upp där hade en tillbedjansplats där man tillbad himmelens härskara som det står. Solen och månen och stjärnorna, och det skapade att man tillbad där. Det står ju inte helt säkert, men det är mycket troligt. Men här beskrivs de som tillber Herren och himlens härskara. Man svär vid Malkam och man svär vid Herren. Med andra ord, man blandar religioner. Det är förbjudet. Jesus är enda vägen till Gud. Och det finns bara en Gud. Och det går inte att kompromissa, det går inte att blanda. Det är helt omöjligt. Det leder till att man följer den ene och förkastar den andra. Det sa Jesus klart och tydligt. Och då vet vi att om vi förkastar Gud, då går vi förlorade. Vi ska också läsa Jeremia kapitel 7 och 18. Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. Så sa alltså Gud till folket genom Jeremia. Och vers 19. Men är det mig de kränker med detta, säger Herren, är det inte snarare sig själva så att de kommer på skam? Och här nämns alltså himlens drottning. Och det är det man kallar Maria som man tillber i katolska kyrkan och i andra sammanhang där det sånt pågår. Det är avgudadyrkan, det är förbjudet och det är inte Maria man tillber egentligen, alltså Jesu mor, utan det är, självklart är det någon annan man tillber. Vi kommer snart till vad som döljer sig bakom de här avgudarna. Och nu är det så att det finns många människor som är lurade och som är bundna i de här falska lärarna som vi som vet vägen och som vet att det är bara Jesus som frälser oss. Det är bara Gud vi får tillbe. Vi måste vara tydliga med det och vi måste vara raka så att de kan få en chans att förstå och att bli befriade från att vara bundna i det här avguderiet och mörkret. Men det är väldigt allvarligt när man tvärtom då kompromissar och accepterar sånt här. Då går man åt motsatt håll, så att säga, mot vad Bibeln lär oss. Nästa fråga. Kan österländska bönetekniker, mantra eller andra metoder hjälpa dig? Bibelns svar är nej. Och vi läser först från Gamla testamentet, femte Mosebok från kapitel 12 och vers 29. När Herren din Gud har utrotat de hedna folk som du nu kommer till att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, se då till att du inte lockas till att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar så att du säger, hur dyrkar dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt. Så ska inte du göra när du tillber Herren din Gud, ty allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. Det var alltså något fruktansvärt i Guds ögon som han hatar. Man behandlar sina barn så, det är följden av att man sysslar med sånt här på den tiden. Men här finns en tydlig varning att vi ska inte, vi får inte tillbe Gud på samma sätt som man dyrkar gudar bland hedningar eller i andra religioner. Där ingår österländska bönetekniker, där ingår mantran, där ingår radband, där ingår meditation, djupmeditation och mycket, mycket annat. Det är förbjudet. Och vad Gud gjorde med Israels folk, det kommer också att drabba oss om vi sysslar med sånt. Och det står i Jesaja kapitel 2, vers 6. Du har förskjutit ditt folk Jakobs hus, därför att de är fulla av österlandets tänkande. De är spåmän som filisterna. De ingår förbund med främmande folk. Och vi vet alla att det var därför som också Israels folk, eller Jakobs hus som det står här, blev fördrivna från sitt eget land på grund av det här. Det är samma sak med oss idag. Det är en bild för oss och en lärdom, en varning för oss. Att vi kommer också att falla av om vi tror på Jesus. Om vi sysslar med sånt. Matteus 6 och 7. Och när ni ber ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Och det här säger ju Jesus i bergspredikan. Och det här har ju oftast, eller kanske alltid, jag har aldrig hört någon annan tolkning eller beskrivning på det här, utan att man tror att man ska bli böner för man ber långa böner. Men alltså inte det som det handlar om här. Och det var egentligen först när jag gick och kollade grundtexten här. För det är väl ett bra tag sedan. Men det står ordet batologio, som betyder att ganglösa upprepningar. Och mina tankar gick ju direkt till mantra naturligtvis. Ganglösa upprepningar. Så det här handlar inte om att man ber långa böner. Utan det handlar om att man upprepar samma ord många gånger. Och det är så man gör med mantra. Det är meningslöst. Det är också det som hedningarna gör som det står. Och det ska inte vi hålla på med. Johannes 4:23. Det säger Jesus hur vi ska tillbe. Men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Till sådana tillbedjare vill fadern ha. Och den enkla bönen, när vi får komma inför nådens tron som det står, vi ber enkelt uppriktigt i Jesu namn, vi ber till honom, vi ber till fadern. Och det får vi göra precis som vi är vana och säkert har lärt, den enkla bönen inför Gud. Det är det som vi uppmanar att göra. Det är så vi ska be. Nu kommer vi till vad som döljer sig bakom avgudarna som vi nu har nämnt. Ja, det döljer sig faktiskt onda andar. Och de tar gärna emot tillbedjan. Bakom hednisk tillbedjan döljer sig onda andar som gärna tar emot tillbedjan. 5 Mosebok 32 från vers 16. De retade honom genom främmande gudar. Med vidrigheter väckte de hans vrede. De offrade åt onda andar som inte är Gud. Åt gudar som de inte kände. Nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade. Du övergav klippan som födde dig. Du glömde Gud som gav dig livet. Så beskrivs det när man offrade och gjorde som hedningarna. Tillbad på deras sätt. Tillbad andra gudar. Avgudar. Det var alltså onda andar som man offrade åt då. 1 Korintherbrevet 10 och vers 20. När vad hedningarna offrade, offrade de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Och vi kan förstå av det här att, och om man läser vad den kan läsa sammanhangen och hela sammanhangen här, så förstår vi det, att all tillbedjan som inte är innanför Guds ords gränser, bönen till himlens Gud och den enkla uppriktiga bönen, så fort vi går utanför och tar till tekniker och metoder och allt sånt här, eller ikoner eller kontakt med avsomnade eller avlidna, helgon och så vidare, då går vi utanför Guds ords gränser. Då är det avgudar som vi tillber. Och det är på hedniskt sätt som vi tillber, och bakom det döljer sig onda andar. Det är för att det är utanför Guds ord. Det är väldigt viktigt att vi ödmjukar oss och håller oss innanför Guds ord. Då har vi också, får också del av allt det som Gud vill ge oss, och svara på bön och leda oss och välsigna oss och så vidare, och ta hand om oss och hjälpa oss. Det är bara Gud som ska tillbedjas, och det ska ske på Guds sätt. Matteus 4:10. Då sa Jesus till honom: gå bort, Satan, till det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Ingen annan. Nästa fråga. Kan visualisering, visionerande eller positivt tänkande hjälpa dig? Bibelns svar är nej. Och vi går till psalm 81 och vers 13. Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet. De fick vandra efter sina egna planer. Och här var det än en gång Israels folk som vägrade och valde att inte lyssna på Gud, Guds profeter. Och Gud tvingar oss inte, så han lät dem då följa sina egna planer. Och det ledde ju naturligtvis till katastrof, som det gör. Men ordet här för deras hjärtans hårdhet på hebreiska, hårdhet är cherirot, och det är ett hebreiskt ord som används för att beskriva hjärtats hårdhet när man följer egna inbildningar och föreställningar och sina egna planer. Det är vad det här ordet betyder, hjärtans hårdhet. Dessa är alltså våra egna drömmar och fantasier, eller tron på att yttre påverkan och din egen tankekraft och förmåga kan förändra och förbättra dig själv. Då behöver du inte Guds hjälp. Och här ingår alla mänskliga visioner och självfrälsning, som är väldigt vanligt idag. För det är väldigt populärt detta med positivt tänkande och visualisering, och skapa sig inre, nya inre bilder och positiva tankar av detta. Men det här är alltså inte Guds väg. Endast Gud kan förändra och upprätta människan. Det är bara Gud som kan förändra oss inifrån. Det är inte våran tankekraft, och det är inte våran viljekraft. Bibeln säger att vi ska låta oss förvandlas. Låt dig förvandlas. Det betyder att den helige ande kan förändra tankar och sinne hos den som är troende i kraft av Guds nåd. Och vi läser från psalm 139 från vers 23 först. Davids bön där: utrannsaka mig Gud och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Och det ska också vara våran bön naturligtvis, att vi ber Gud att utrannsaka och känna våra hjärtan, så att vi inte är på fel väg. Att vi inte går vår egen väg, att vi inte följer våra egna planer och föreställningar och inbildningar, utan att vi söker äkta visioner från Guds hjärta. Och Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, eller formas inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Låt er förvandlas, och när den helige ande får forma, förvandla och förändra vårt sinnes förnyelse, som det står. När vi läser Guds ord, när vi beder och vi lever det livet med Gud, så kan vi också pröva, för mer och mer förstår vi då vad som är Guds vilja, står det. Så att vi kan pröva det som behagar honom, det som är hans vilja. För det, Guds vilja är god och fullkomlig. Och i kraft av nåden så kan vi gå Guds väg. Då har vi inte högre tankar om oss själva, så att vi har några väldiga planer och stora drömmar och allt vad det är, utan då formas vi in i det som Jesus har förberett för oss i förutberedda gärningar. Och då är Gud också mäktig att använda oss, var och en som följer honom, som följer Jesus. Han kan använda oss på mäktiga sätt. Hur enkla, hur små vi än kan känna oss, så är Gud mäktig att använda oss, var och en. Falsk andlighet handlar alltid om pengar, är nästa punkt. Och vi kan gå till första Timoteusbrevet 6 och vers 10. Det är ju versar det här som är väldigt, väldigt viktiga idag, när framgångsteologin verkar spridas överallt. Men det står så här: ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Och så är det ju med falsk andlighet, att det har alltid pengar involverat. Att man ska bli rik, eller att man ska få mer, att man ska gå med vinst, att man ska tjäna på det och så vidare. Och så är det också naturligtvis med våra planer, att då måste vi också få ihop pengar till att utföra det där, de där planerna. Och om det är så att det är Guds planer, då kan vi vila i det, och vet vi att då är också Gud mäktig att förse med medel. Så det är en viss skillnad där. Nu är det ju så att det behövs pengar naturligtvis i en församling för att kunna verka och så vidare och ha olika verksamheter. Men egentligen så skulle det inte behövas mer än att man undervisar om att överlåta sin ekonomi till Jesus, och att leva så i överlåtelse, så att konsekvensen blir att man vill ge. Det skulle inte behövas något tjat om pengar egentligen, det vet vi. Men det är allt för vanligt att man lägger skuld och dåligt samvete och får människor att ge på grund av det. Och det är ju totalt fel och obibliskt. Matteus 6 och vers 24. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Det var ju de här orden som Jesus sa, som jag menar tidigare, citerade tidigare. Vi kan inte tjäna två herrar. Framgångsteologer, i alla fall många av dem, säger att rikedom och pengar är ett bevis på Guds välsignelse. Men vi ska läsa och höra istället vad Jesus säger i Lukas 12 och 15. Se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Jag läser den versen en gång till. Sedan sa han till dem: se till att ni aktar er för allt slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Så här är ordet klart och tydligt. Det har ingenting med Guds välsignelse att göra, att du är rik eller att du har mycket pengar. Det har absolut ingenting med det att göra. Det står att vi ska vara nöjda med det vi har. Det står om förnöjsamhet. Det står om varning för att tro att evangeliet är till för att få vinst, alltså för att bli rik och så vidare. Det här varnar Bibeln för. Det är girighet, och det uppmuntrar girigheten. Och det är det framgångsteologerna gör, förutom att de ofta utsuger människor själva. Det här är inte bibliskt. Guds omsorg om oss gäller i alla tider, och den gäller också i ändens tid och i den yttersta tiden som vi tror att vi lever i nu, är övertygade om. Hebreerbrevet 13 och från vers 5. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag ska inte frukta, vad kan en människa göra mig? Och det här är också ord som gäller varje dag. som gäller i ändens tid och som gäller hela vårt liv. Och det gäller oss var och en. Det är ju som man kan säga ett allmänt löfte som gäller varje troende. Att Gud, han lämnar oss inte, han överger oss inte, han hjälper och förser det vi behöver. Och vi har också verserna i Matteus 6 och från vers 31. Gör er därför inte bekymmer och fråga inte, vad ska vi äta, eller vad ska vi dricka, eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra. Nu står det inte här att vi ska få massor med riker och massor med pengar och alla ska bli rika. Det är inte vad det står. Utan den här versen, den ska läsas i sitt sammanhang och den ska läsas med övriga bibelverserna som vi har läst här nu, som handlar om det här med pengar och så vidare och rikedom. Och här är uppenbart att det är hedningarna som jagar efter detta, att bli rika. Och vad vi ska äta, vad vi ska dricka, vad vi ska klä oss, det är inte det som vi ska sträva efter. Utan vi ska söka Guds rike och hans rättfärdighet. Vi ska söka Guds vilja med våra liv och överlåta oss och hänga oss åt honom. Och då står det att då ska vi få allt det andra. Vi får det vi behöver. Det är det löftet vi har. Till sist lite då om den sanna enheten jag tog upp tidigare i undervisningen om den falska enheten, där man idag kallar enhet som är en organiserad ekumenik. Men jag vill bara säga lite om den sanna enheten. Jag vill också tillägga att jag har lagt in en lite tillägg när det gäller förödelsens styggelse, som inte är inspelad men som finns att läsa på nätet då, på undervisningen. Ekumeniken idag, den som är organiserad mellan olika samfund, har ju som mål att föra in alla under påven och katolska kyrkan. Katolska kyrkan verkar för interfaith och för en världsreligion med andra religioner. Man har dialog med andra religioner. Och man i olika sammanhang har ju påven till exempel bett tillsammans med hinduer och buddhister och muslimer och så vidare. Allt det här ser vi ju idag tydligt mer och mer går till världsreligion och en sammanblandning av religioner. Det som Bibeln varnar för. Ekumeniken har öppnat för avgudadyrkan. Den har öppnat för mysticism och nyandlighet. I sammanhang som man inte kunde drömma om var möjligt för bara några år sedan. Och vi ser att bara väller fram. Det väller fram allt detta. Också in i kristenheten. Och det här kan vi läsa om när vi går tillbaka i Gamla testamentet. Det finns många exempel, beskrivningar på det här. Bland annat Jesaja 30 och 31, kapitlen där. Väldigt profetiska ju. Och där står det om Egypten som man söker. Egypten symboliserar, står ofta som symbol för världens visdom. Och världens visdom, där hämtar man ju företagstänkande och andra obibliska maktstrukturer som man för in i kyrkorna, i församlingarna. Nu ska vi ha klart för oss att det finns en dold agenda bakom det här, att man vill bygga upp en stark maktstruktur och ledarstruktur, därför att man har en plan bakom. Man vill förena alla i en koloss, i en världskyrka, men det är inte Jesu kyrka utan det är avfallets kyrka, en världsreligion som det leder till. Men där står de Egypten, som man kanske då här, som jag ville ta som ett symbol här för världens visdom och företagstänkande. Medan Assyrien här får symbolisera den falska andligheten som kommer att kulminera i en världsreligion. Och båda de här strömningarna så att säga styrs av samma antikristliga ande och samarbetar andligt sett. Men än finns det tid till omvändelse och Gud talar till alla som kompromissar. kallar oss att hålla oss utanför det. Och jag läser några verser från Jesaja 31 och från vers 6. Vänd om till honom som ni så djupt har avfallit ifrån, Israels barn. Ty på den dagen ska var och en kasta bort sina avgudar av silver och sina avgudar av guld, som era händer har gjort åt er till synd. Assur ska falla, men inte genom en mans svärd. Assur är Assyrien då. Ett svärd som inte är en människas ska förtära honom. Han ska fly för svärd och hans unga män ska bli slavar. Hans klippa ska förgås av skräck och hans första ska förfärade fly för baneret. Så säger Herren, han som har sin eld på Sion och sin ugn i Jerusalem. Och här ser vi än en gång vad som händer med den världskyrka som allt det här leder till. För vi måste inse att precis som när Israels folk i Gamla testamentet slöt förbund med hedningar, med hedafolk som Gud hade sagt de inte fick göra, därför att Gud hade sagt då kommer ni att tillbe deras gudar, avgudar, onda andar. Och det var precis det som hände. Det är precis likadant för oss. Vi kan inte sluta förbund. Vi kan inte ha enhet eller ekumenik med kyrkor och kyrkosystem som blandar med traditioner, med villoläror, med allt sånt här avguderi som tillber ikoner, som har alla dessa okulta bönetekniker och så vidare och så vidare. Då öppnar vi också för det om vi har gemenskap med dem. Hur ska vi då kunna sen rädda någon? Det går inte. Därför kallar Gud oss ut därifrån. Bort ifrån det. Att vi bevarar våra hjärtan från allt sånt. För vad kommer att hända med den här världskyrkan? Och den andliga stora kolossen. Det är det som beskrivs här. Ett svärd som inte en människa kommer att förtära honom. Och Guds ord är ju beskrivet som ett svärd. Gud kommer själv att strida emot den falska världskyrkan. De kommer att fly för svärd. Och hans unga män ska bli slavar, står det. Och det är ju en bild på ledarskap. På de starka ledarna. De kommer att bli bundna i detta som man sysslar med nu. När man tar in sånt här avguderi. Hans klippa ska förgås. Och klippan här, det är ju den som man litar på. Det är alltså inte Jesus som är klippan här för dem. Utan det är en annan, en falsk klippa. Förstarna kommer att fly för baneret. Och baneret är ofta här i Jesaja en bild på korset, evangeliet. Därför att Herren har sin eld på Sion. Och Sion, det läser vi om tidigare. Det är ju Sions berg, det är Guds församling, Guds folk, de som följer lammet, de som följer Jesus och tillhör honom. Och där kommer Guds eld att brinna. Och den elden kommer att förtära allt av hö och strå och gräs som det står. Det kommer inte att bestå, de mänskliga planerna, de mänskliga verken, de mänskliga byggena så kallade. De kommer inte att bestå, för Gud kommer själv att förinta dem med sin eld. Sann enhet bygger alltid på sanningen, och det är Guds ord. Jesus sa själv att han är sanningen, han är vägen, sanningen och livet. Han är sanningen, är budskapet om honom och Guds ord. Och det är det vi ska älska, det är det vi ska ge rum i våra hjärtan, och det är sanningen vi ska stå upp för. Den helige ande kallas ju också för sanningens ande. Och det är bara på den grunden som en sann enhet finns. När vi är ett i anden, då håller vi oss till Guds ord och vi sysslar inte med avguderi. Jesus samlar själv sina får, som det står, som tillhör honom. Han församlar själv i en sann enhet. Det är inte människor som organiserar, det är Guds andes verk. Och den skaran, det folket som håller sig till Jesus och som som förenas i en sann och äkta enhet, de ska vara med och bärga den sista skörden. För i slutändan vet vi att det kommer bara finnas, kommer finnas två skördar. Det kommer finnas en med ogräs, det är ju inte någon god skörd. Det kommer finnas en med ogräs och det kommer finnas en med vete. Låt oss se till att vi är bland den äkta skörden och att vi samlar med Jesus och ingen annan. Inte till någonting annat, utan att vi samlar till honom. Och jag läser från Jeremia 23 och vers 3. Jag ska själv samla dem som finns kvar av mina får ur alla de länder dit jag drivit bort dem, och jag ska föra dem tillbaka till deras betesmarker. Där ska de bli fruktsamma och föröka sig. Nu känner vi igen löftena. Än en gång. Skaran på Sions berg. Jag ska själv samla dem. Och det här är både löftet till judarna. Naturligtvis är Jeremia här. Att Gud församlar dem till Israel. Men det är också ett löfte till alla troende. Den sista tidens troende. Att Jesus församlar dem i en sann andens enhet. Och det är ju samma löfte som vi läste tidigare i Jesaja 57 och 13 och i Obadja vers 17. Ingen människa kommer att kunna ta äran och säga det var vårat koncept som gjorde det, eller det var våra stora förmågor och strukturer eller byggen som gjorde det. Allt sånt kommer att brinna som strå. Men jag tror på en äkta väckelse med fruktbärande och tillväxt. Och jag vet att den kommer genom nöd och bön. Och är Guds verk helt och hållet. För bara då blir det ett hållbart tempelbygge för evigheten. Och en skörd för Guds rike. Amen.